Tekniker för den här sändningen är Tor Sigvardsson och Magnus Larsson, och jag som är programledare och producent, jag heter Marianne Greip. Och vill du nå oss så finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se eller som livsåskådning i P1 på sociala medier, där du gärna får kommentera det du har hört.
På 1950-talet steg två nya typer av köpmän fram i Sverige. Mer om detta hör vi nu i ett radiofynd av Tommy Johansson.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm Uppsala.
Radiofynd.
Billiga kappor köper gärna Göteborgs damer. Och att sälja billigt kan väl inte vara något fel, anser affärsmannen Per-Olof Wahl i Göteborg. Men annorlunda tyckte Sveriges beklädnads- och manufakturhandlarförbund, som gjorde polisanmälan om illojal konkurrens.
Tidigt 1950-tal så skakade Per-Olof Wahl en hel bransch med att sälja kappor till priser så låga att så gott som alla kvinnor i Sverige hade råd att köpa nya kvalitetskappor. För detta hatades och motarbetades Kappahl av konkurrenterna, men han blev oerhört omskriven och populär hos en bred allmänhet. I sin bok Kappor till varje pris från 1957 skriver Per-Olof Wahl om affärsidén som växte fram i en källarlokal på Omvägen i Kallebäck i sydöstra Göteborg.
Varför skulle jag nödvändigtvis tjäna 100 kronor eller kanske mera på varje plagg? Varför skulle jag bara snällt länka in mig i de vanliga köpmännens taktik? Varför skulle jag ta ut ett orimligt pålägg? Varför skulle jag köra upp kunderna genom att dra åt prisskruven till sista varvet? Och jag behövde bara kasta en blick ut på gatorna på mötande kvinnor för att konstatera att deras kappor i många, många fall hade fått hänga med i allt för många år.
Vid ett tillfälle tidigt 80-tal gjorde Per-Olof Wahl ett återbesök i Kallebäck.
Ja, det känns lite vemodigt men ändå skojigt. För det var ju här dock starten var till och så det som blev Kappahl. Här var inte så många anställda, men idag har vi ju över 1500, så det är mycket större ansvar man har påtagit sig.
Varje dag går 8 fullastade långtradar iväg med nya kläder till hans 70 butiker runt om i landet. Kappahl fick tidigt rykte om sig som playboy, omgiven av damer, kapplöpningshästar och med i boxningscirkusen, men det var mest medvetna reklamjippon.
Efter Kappahls dramatiska entré hette det att i Göteborg är kvinnorna lika elegant klädda som väl Paris moderna damer. Och snart sålde Kappahl billiga kappor i hela Sverige.
April in Paris, chestnuts in blossom.
Samtidigt som Kappahl växte fram till en svensk och nordisk klädgigant startade en ung smålänning, Ingvar Kamprad, en blygsam försäljningsverksamhet med bland annat möbler. Både Kamprad och Kappahl kom helt rätt i det framväxande folkhemmets ideologi. Ingen av de två var på något sätt några folkhemspolitiker, men hamnade ändå rätt i tidens melodi. Alla svenskar skulle ju ha en möjlighet att köpa livskvalitet billigt. Ingvar Kamprad berättar 1979 för Christer Fridén om varför han startade det som blev det världsomspännande IKEA.
Tyckte det var lite underligt att man ägnade så stor tid och intresse åt att rationalisera industrin. Men det med handel, det var inte så viktigt. På den tiden fanns det ju inga supermarket och högrationella livsmedelsaffärer. Utan handeln var efterbliven, kan man säga.
Hur kom du sen in på det här med möbler?
Ja, det var så att det fanns ju en hel del möbelfabriker i trakten kring sjön Möcken där jag är uppvuxen. Och jag började lite med postorder, och den gången var det inte bara möbler. Det fanns allt möjligt smått och gott i någon liten postorderlista som jag skickade ut. Och då gick det bra att sälja de möbler jag hade, och så blev det helt enkelt möbler.
Vart skickade du den här postorderlistan? Var fick du dina kunder?
Allra första början så var det nog bara Jag skrev adress och telefonkatalogen och skickade ut någon liten lista.
Du fick många beställningar?
Ja, tycker det. Jag hade köket fullt hemma hos mor med beställningar och lager ute i magasinet och höll på det sättet.
Hundraårsserien görs av Tommy Johansson för Radio Fynd.
Sveriges Radio sedan 1925.
Premiär för en ny serie här i P1, Skuldsamhället.
Jag tror det var ett snabblån då bara på 5-10 000 som jag visste att jag kunde betala av. Det är inte så farligt, så pejar jag av det sen. Tjuffa, då blir det inte mycket pengar. Men så blir det inte.
Om svenskarna, ett av världens mest skuldsatta folk. Del 1, Pantsatt framtid, finns i Sveriges Radios app. Sök på Skuldsamhället.
Nu, samtal med stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman.
Susanne, tänk att det kan vara så här intressant att prata om andra världskriget. Alltså det känns lite som att jag äntligen knappat in på alltså någon slags manlig hobby.
Ja, det kommer ju snart bli en möp.
Ja. Du har ju redan motorsporten. Det finns ju ingen som dreglar så mycket som du när det vankas Ferraris.
Mm, men jag är också hårdrocken, vet du.
Jäklars, det har du också. Men nu har vi ju tillsammans det här andra världskriget, intresset, andra världskriget och modet. Ska vi köra igång med det?
Ja, let's!
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Förra veckan så pratade vi om hur Paris återtog sin roll som modets huvudstad efter kriget. Att de gjorde det med hjälp av dockor och att då klä kvinnor till blommor. Vart ska vi idag?
Vart är vi på väg? Jo, till USA och Italien för att se vad händer där.
Ska vi få höra lite grann om Hemingways militärstil när han var krigskorrespondent kanske?
Nej, det ska handla om en underskattad kvinna och snobbiga italienska aristokrater som lobbade för mode både under och efter kriget med mycket goda resultat.
Snobbiga italienska aristokrater, jag kan inte hålla mig. Vart hoppar vi in i den här modesagan?
Jo, i Europa rådde det ju, som vi har pratat om, hård ransonering på en massa saker, inte minst textil.
Just det, inga mera tyger till dig, kanske man fick höra. Man skulle gå andra.
Det innebar ju bland annat att den stora modestaden Paris gick på knäna. Det kom inga kläder eller trender därifrån. Så vad gjorde då USA?
Och då har jag ju fått lära mig att USA var ju sedan innan kriget besatta av det franska modet och bara kopierade allt, ville ha allt, sög upp allt. Jag vet inte, kanske la de beslag på alla Lucian Lelongs hot couture-dockor som vi hörde om i förra avsnittet.
Jo, de la faktiskt beslag på dockorna som hamnade på ett amerikanskt museum. Men de skapade också, eller framförallt, eget mode.
Vad då, hade de tyg eller?
Ja, för det rådde inte lika hård ransonering i USA. För de hade mer material och tyg. Men de hade inte längre några influenser eller trender från Paris.
Nej, stor sorg till en början kanske.
Ja, så de började göra själva. Och de gjorde det bra. Och det var framförallt en designer som stod ut i det amerikanska modet. Claire McCardell.
Nu väver vi alltså in ytterligare en person i den här efterkrigsberättelsen. Men alltså det här namnet, Claire McCardell, jag har ju aldrig hört det. Var hon en berömd designer?
Ja, eller nej. För Claire McCardell kallas för den mest inflytelserika modeskaparen många aldrig hört talas om.
Du ska nu alltså unpack någon slags doldis.
Ja, det ska jag göra. För hon la grunden till vad man då idag kallar för American sportswear. Vilket är funktionella vardagskläder och inte sportkläder. Utan det är enkla och avslappnade vardagskläder. Praktiska men ändå med en viss snits.
En amerikansk Coco Chanel.
Ja, det skulle man faktiskt kunna säga. Fast Claire var inte lika exklusiv och dyr, faktiskt tvärtom. För Claire var mycket folkligare, men minst lika inflytelserik faktiskt.
Inte lika sur heller kanske.
Nej, och inte minst för designer så har hon varit en outtömlig källa till inspiration. Som till exempel då Donna Karan, Calvin Klein, Norma Kamali, Isaac Mizrahi. Namn som idag är kända för sin då enkla, avslappnade stil.
Det är ju alltid märkligt märkligt när det dyker upp ett namn som man aldrig har hört men som har varit så betydelsefull i historien. Kan vi ta det här från början?
Yes. Claire McCardell föddes 1905 i Maryland i en övre medelklassfamilj. Pappa var senator, mamman hemmafru. Och under den här tiden i de här kretsarna så var det vanligt att man då anlitade en sömmerska som kom hem till familjen och sydde familjens kläder.
Och det här... som satt liksom i familjehemmet med en maskin. Och...
ja, det gjorde man även i Sverige faktiskt. Det här jobbet som sömmerska i familjen fascinerar i alla fall den unga Claire som satt bredvid den här sömmerskan och fascinerad tittade på henne i timmar när hon sydde.
Så som bara barn kan göra. Mm. Var fascinerad av så konstiga saker. Eller det var säkert jättekul. Framförallt väldigt bra modeberättelse.
Mm. Men klädintresset väcktes tack vare den här sömmerskan. Hon började sen på modeskolan Parsons i New York. Och sen fick hon åka som utbytesstudent till Paris före kriget.
Innan kriget så är hon i Paris, i det liksom blooming fashion sommar Paris.
Exakt. Och där köpte hon då billiga och couture samples, det vill säga prover på klädningar då, som reades ut billigt.
Klart hon gjorde, ja. Gud vad smart.
Så hon sprätte upp de här för att se, så kan man ju sprätta upp dem i sömmarna och säga, hur är de gjorda, hur är de tillskurna, så där. En dissektion.
Ja, dissekerade plaggen.
Hon dissekerade plaggen.
Men Claire McCardell har ju, som jag har fattat det, kallats för Mother of American Sportswear. Och när kom hon igång med själva det här sportkläderna? Puttrade hon då igång ordentligt efter att kriget var över i den här luckan av att franska modeinfluenserna försvann?
Ja, men hon tyckte att amerikanska kvinnor hade andra klädbehov än franska.
Andra klädbehov?
Ja, men dels för att amerikaner har eller hade en annan livsstil, lite sportigare än fransmännen, var då i alla fall.
Aldrig sett en fransman jogga?
Nej, inte jag heller faktiskt. Och efter kriget var fransyskor bokstavligen mindre på grund av kriget och matbristen och var petit, verkligen. Och amerikanska var de facto längre och lite mer kraftigt byggda, så det var en fysisk skillnad.
Okej, så vad gjorde hon då då?
Ja, men hon tyckte det franska var lite för snofsigt och för gammaldags från nya tider. Så Claire McCardell, hon uttryckte från sig själv och sina egna behov och tänkte att samma sak behöver andra också som jag gör.
Min botten är din botten.
Ja, men hon sa att de flesta mina idéer kommer från försök att lösa mina egna problem. Problem, precis som dina, som hon sa.
Det blir ofta bra när konstnärer tänker sådär, att en filmare gör en film som hen själv vill se och så vidare. Det brukar kunna bli bra konst eller design. Men hur är Claire McCardell kopplad till efterkrigstiden i sin design, skulle du säga?
Ja, men hennes grej blev att hon använde sig av då billiga och lättillgängliga material och som bomull och jersey. Men själva designen var flott, eller enkel, elegans kan man väl säga då. Så hon fick helt enkelt så här vanliga vardagskläder att se tjusiga ut. Det var ju en perfekt egenskap i efterkrigstider. Och den här stilen då kommer att bli känd som The American Look. Och den la då Claire McCardell grunden till, skulle jag säga.
Och nu blir jag väldigt nyfiken på själva den här stilen, The American Look. Hur kan jag känna igen den? Om jag ser den.
Ja, men tänk på Diane von Furstenbergs wrap dress till exempel. Den här klänningen som man bara sveper om sig.
Omlott
och knyter med ett skärp i midjan. Och den är väldigt inspirerad av Claires tankesätt, skulle jag säga. För 1942 designade Claire McCardell till exempel en multifunktionell klänning av liknande sort. Med en stor generös ficka som man kunde ha från morgon till kväll. Och den kallades för då för The Popover Dress. Och den var som sagt superbillig och sålde hur mycket som helst.
Bra namn, Popover Dress. Man blir sugen på bara poppa på den. Jag misstänker att det då var så att man kunde ha den både på ett cocktailparty och när man dammsög.
Tanken var att den skulle funka hela dagen och på kvällen. Så man behövde bara bättra på läppstiftet och hänga på sig ett par örhängen så var man redo för en cocktail.
Men så nu är vi inne i det amerikanska modet som händer efter kriget. Som jag tolkar då, det är alltså en kvinna som blir startskottet för det här American look-modet, det nya amerikanska modet.
Ja, men hon sopar i alla fall banan för kommande modeskapare med sina idéer om det snyggt funktionella. Men det amerikanska modet fick också en enorm skjuts under och efter kriget tack vare en driftig PR-kvinna, Eleanor Lambert.
Det är många nya namn som dyker upp. Det har jag aldrig hört heller. Eleanor Lambert.
Ja, men hon var verkligen en eldsjäl. Amerikanskt mode rent generellt skulle inte inte vara vad det var utan henne. För hon var helt övertygad om att amerikansk mode var minst lika bra som det som kom från Paris. Och hon satte sig sinne för att jag ska visa världen att jag har rätt om den saken. Och det gjorde hon också.
Kaxig. Det är många kaxiga som återkommer i de här vår krigsspecial. Till exempel Lucian Lelong som skulle ha sina dockor, Dior som krävde att få en egen visning. Och nu då Eleanor Lambert.
Jag tror hon knäcker dem allihopa.
Gör det. Vad var det hon liksom åstadkom då, mer?
Ja, men hon införde till exempel modeveckan i New York redan på 1940-talet. Det var hon som började med dem.
Hade man velat se?
Om man hade. Men hon var också med om att instifta pris för bästa modedesign i USA. Coty Fashion Critics Award 1943 för att boosta amerikansk design. Och vem vann en av de första priserna? Om inte Claire McCardell.
Men hur känd är Lambert i modehistorien?
Ja, men i amerikanska modekretsar är hon en legend. Ja, men hon, Eleanor Lambert var också ett original i sig själv, verkligen. Hon hade en helt egen stil. Hon bar stora turbaner, tunika och långbyxor och hade stora så här, bijouterier på sig. Så ja, ett original.
Tror du att det är lättare att få sin vilja igenom om man bär turban?
På den tiden kanske. Men hon hade ett eget stilmantra. Get your look and stick with it.
Påminner om ditt stilmantra.
Ja, exakt. Därför jag gillar henne så mycket.
Men alltså den här gritten som du beskriver att Lambert har, att hon är så bestämd. Tror du att det har med krigstiden att göra? Alltså många verkar ju ha varit väldigt bestämda under den här tiden.
Ja, men det är jag övertygad om att det har att göra med.
Att det lägger liksom grund för en annan typ av personlighet.
Man får en kampvilja av en helt annan sort.
Okej, men tillbaka till den här okända, men tydligen också väldigt kända modepionjären Claire McCardell. Vad skulle du säga att hennes legacy är idag, och borde hon egentligen inte vara lite mer känd?
Jo, och hade inte Claire McCardell dött redan 1952 så skulle hon vara mycket, mycket, mycket mer känd än vad hon är idag.
Så summa summarum, det här amerikanska modet som gjorde kvinnor fria, det föds då just på grund av att Paris är ockuperat?
Ja, för det var under andra världskriget som USA började vässa till sitt eget mode. Och som sagt, äras den som äras bör. För att skapa den här lediga stilen som är mångt och mycket förknippas med amerikansk mode, det är ju
Claire McCardell.
Men det var inte bara det amerikanska mode som tog fart, vill jag inflika. För att i samband med kriget så fick amerikanerna också upp ögonen för mode från Italien.
Och vad pratar vi om då för mode?
Ja, men modet från Italien tyckte man att det låg i linje med det här lite ledigare modet som hade börjat utvecklas då i USA. Fast i Italien så var kläderna kryddade med en liten extra elegans, lite finess. Och de bars med sprezzatura, den här självklara elegansen som är så oerhört svår att få till.
Ja, den är det. Det här uttrycket sprezzatura, det ligger mig varmt om hjärtat. Men jag har ju ändå noterat att det känns som att det förlöjligas en hel del idag.
Ja, det har ju urholkats meningen.
Om vi tar det från, alltså make it great again, vad betyder det?
Ja, men jag tycker att den brittiska modeskaparen Hardy Amis har sagt det bäst. En man ska se ut som han har köpt sina kläder med kunskap och intelligens, klätt på sig dem med omsorg och sen helt och hållet glömt bort dem. Jag kan säga att det här gäller även för kvinnor, skulle jag vilja säga.
Och då har jag en följdfråga. Varför är det alltid så attraktivt med den här typen av klädstilar som ser ut som att man bara slängt på sig något?
Ja, men är det inte så med det mesta att det ska se enkelt ut fast man har liksom slitit som en djur för att få det att se lätt ut?
Just det, äsch, den här gamla trasan.
Ja.
Men hur kunde de komma igång så snabbt med den här otroliga sprezzaturan då efter kriget, italienarna?
Och därför de fick en massa pengar från USA. Ja, men det fick andra länder i Europa också. Men Italien hade förutsättningar för att satsa på mode.
Alltså, de fick pengar av USA?
Jo, men Italien fick faktiskt 12 miljarder dollar genom den så kallade Marshallplanen. Och det var ju då pengar som satsades för att hjälpa till med att bygga upp Europa efter kriget. Och alla de här pengarna, alla dessa miljarders dollar, det ledde ju då till ett sällan skådat ekonomiskt uppsving, framförallt i Italien. Och den här tiden kallades ju för då det italienska ekonomiska miraklet.
Satsade de då pengarna på mode? För det känns ju typiskt italienskt.
Ja, men inte allt förstås. Men en av förklaringarna till att Italien utvecklades så snabbt som modeland, det var ju också att det fanns en textilindustri som hade klarat sig förhållandevis väl. Det fanns massor av små fabriker, många var så här familjeägda. Och de var ganska lätta att rusta upp jämförelsevis. Och det fanns då tyger av bra kvalitet som man kunde sätta igång och tillverka. Men det var inte bara den här kvaliteten som lockade amerikaner till Italien. Det var ju också snobbfaktorn som visade sig vara ett extra plus.
Här kommer för mig en ny modeterm. Snobbfaktor.
Ja, men standardskämtet i modevärlden var länge att du kan inte vara en italiensk designer om du inte är en prins, prinsessa, greve eller grevinna.
Okej.
Okay. Mm. Eller som någon sa, i Italien är aristokratiska titlar inom modebranschen lika vanliga som ris i en risgrynspudding. De fanns ju överallt, kort sagt.
Så du menar att italienskt mode till stor del gjordes av en adlig elit?
Ja, eller många av de här modeskaparna kom från aristokratin. Det fanns ju många. Men de här aristokraterna, de använde gärna sina titlar då i PR-syfte. För en titel gav ju liksom inte bara den här av elegans.
Det gick hem hos amerikanerna.
Som bara den. Ja, men det förstärkte också den här känslan av tradition och kvalitet som då de ville att italiensk mode skulle representera. Man kunde gå långt tillbaka i tiden. Ja, här har vi genuint hantverk.
Så det kunde vara så här, ja hej, här är min väskkollektion och jag är ju en principessa också.
Ja, det funkar alla tider, så vet du. Ja, men många, många rapporterade om så här fantastiska besök i hem som var vackra palats och konst och så vidare. Och det här gick ju då lite extra bra hem hos amerikanerna som inte hade den här traditionen.
Det är ju lite fusk, får man säga, att sälja saker med hjälp av slott och palatson. Alltså om man nu kan göra, det fattar man ju att man köper allt som visas upp i ett palazzo. Eller jag gör det i alla fall. Sån är jag.
Mm, sån är du.
Our guest today is Marchese Emilio Pucci. Apparently, Signor Pucci, you find that the more you do in life, the more interesting life becomes, do you?
Well, I think that life today is a continuous challenge because things are changing so fast. And either you keep with it or you sit on the side and see the river flow by you. And I don't like to sit on the side.
Ja, men en av de här aristokraterna som det gick lite extra bra för, det var ju då markisen och modeskaparen Emilio Pucci.
Markis, och du menar att just den titeln spelade in också till att det gick extra bra?
Ja, ja, ja. Och måste man väl ändå inflika hans då eleganta och praktiska kläder. Vissa av dem kunde ju rullas ihop och packas ner och inte bli skrynkliga och så bra när man var ute och reste och så vidare. Men det var också en annan italiensk markis som Italiens moderna modehistoria tog fart 1951. Det går att pinpointa faktiskt.
Att du slänger in ytterligare en modemarkis.
Ja.
Hur många har du?
Ja, men för i februari 1951 så arrangerade en markis och affärsman vid namn Giovanni Battista Giorgini en modevisning för några inflytelserika amerikanska inköpare. De jobbar på stora, stora kända varuhus. I Villa Torrigiani, vilket är en slottsliknande byggnad från 1500-talet, mycket pampig.
Okej, Florens kanske?
Exaktamente. Och den här Giovanni Battista Giorgini, han ville verkligen visa vad italienskt mode kunde vara. För det verkar ingen riktigt ha fattat helt ut. Och framförallt inte i USA. Där var det fortfarande mest tjat om Paris, Paris, Paris när det gäller då internationellt mode.
Återigen är det någon som har fått den här känslan av att jag vill visa upp vad jag har. Och i det här fallet då italienskt mode.
Och inte bara italienskt mode utan det bästa som Italien hade erbjudit ville denna Giovanni visa genom att erbjuda The First Italian High Fashion Show. Och det var 10 olika modeskapare, bland annat Pucci, som var inbjudna. Och de slog de inbjudna besökarna med häpnad. Och dagen efter så hade den här modebranschtidningen i USA, Women's Wear Daily, rubriken Italiensk stil vinner amerikanska inköpares förtroende.
Hur mycket tror du att den här slottsliga palazzo-miljön, tror du att den spelar in när de visar upp sprezzaturan på catwalken?
Skojar du?
Mm, eller hur?
Ja, verkligen. För ett år senare så gjorde den här markisen, Giovanni Battista Giorgini, om det här. Fast i ännu större skala. För då bjöd han på flott modevisning i det vackra Palazzo Pitti i Florens. Där fortfarande sker en hel del visningar. Och lät de här mannekängerna, kvinnliga mannekängerna, flankeras av män, manliga mannekänger.
Alltså så att för varje kvinnlig modell så var det liksom
en kavaljer. Det kom en kavaljer klädd i kostym från Brioni. Så de, som par vandrade på catwalken.
Lite som kvinnor som visade bilar fast det var liksom män som visade kvinnor.
Så kan man säga faktiskt. Ja. Men Brioni fick en idé och de blev först med manliga mannekänger. Bara manliga mannekänger.
En herrmodevisning.
En herrmodevisning, ja precis.
Det hade aldrig varit funnits
nej,
tidigare.
Nej, tyckte väl det var jättefjompigt då. Men nu börjar de liksom, det här. Och 1952 så blev Angelo Vitucci den första mannen att själv gå längs en catwalk för att visa upp kläder. historiskt ögonblick.
Alltså Angelo Vitucci, borde man då veta någonting mer om honom?
Nej, men det är överkurs.
Men han är ändå världens första manliga mannekäng på catwalken. Ja, kanske att man ändå borde trycka upp en t-shirt. Vitucci. Han gick visning med sin Brioni-kostym då.
Eller gick och gick. Han liksom gled fram ett dussintal olika, och tvist inte bara kostymer utan det var rockar och smoking, så han gjorde det med ett stort leende på läpparna, men han vinkade till publiken, kysste händer och skrattade och stannade till och pratade lite grann med så här inköpare och journalister som satt bänkade då på det här Palazzo Pitti. Det var en showman, han gick ut som en rockstar.
Just, han betedde sig mer som liksom både typ ägare och chef och modell och ja, ja. Allting samtidigt. Ja, otroligt, det är ju oerhört filmiskt, det vill man ju faktiskt
väldigt
se.
Väldigt filmiskt. Den här manliga mannekängen då med den glada attityden, det visade sig vara en snille blick, så de amerikanska inköparna då gick ju bananas och fyllde orderblocken. Bara,
de hade inte sett det förut, och de fick vara med om någonting historiskt. Mm. Men Angelo Vitucci då, alltså han är ju på sätt och vis en nyckelfigur för hela det här italienska herrmodet.
Ja, kanske borde vara mer känd än vad han är.
Det faktiskt. Kan ju visa till. Och det, eller bara det att ta upp honom här i programmet. Ja. Vi drar ju vårt strå till stacken.
Vi lyfter honom lite. Men det var ju inte bara då inköpare från USA som gick bananas. Det gjorde ju även journalister då, som började skriva då allt mer lyriskt om hur fantastiskt Italien och italienare är. A me invece Roma piace
moltissimo. Det här är faktiskt trailern till La Dolce Vita med Anita Ekberg. Här ser vi då italienska kostymer i det här sprezzatura modet.
Ja, men du ser här Marcello Mastroianni. Han är väl en typisk representant för det nya mansidealet. Den här lediga elegansen.
Det är inte den här kvävande känslan? Eller...
Tvärtom, här har du en kille som ser ut att bokstavligen glida genom tillvaron. Elegant klädd. Sprezzatura.
Kunde inte ha sagt det bättre själv.
Mm. För man får inte glömma också att just den här typen av filmer så bidrog ju till att sprida bilden av Italien med världens bäst klädda folk.
Roma.
Så Rom blev ju då ett slags levande showroom för det här nya modet. Det var ju en tummelplats för dåtidens jetset blev det ju. Alla ville åka dit.
Det var den här Dolce Vita och så var den här Roman Holiday.
Precis,
också.
Prinsessa på vift då. Ja. Och det visar ju upp en helt annan sida än det här krigshärjade landet Italien som man sett under kriget. Och här såg man plötsligt då ett välmående land liksom, där folk knattrade fram på vespor och drack espresso och
det
ljuva livet liksom, verkligen. Och det var ju välmående folk som var extremt snyggt klädda.
Ja, du har tagit mig till Italien, det har du verkligen, och USA. Det har varit sprezzatura och frihetsmode för kvinnor. Men vad finns det för gemensamma drag mellan just det som händer i Italien och i USA rent modemässigt?
Ja, men den gemensamma nämnaren skulle jag vilja säga är enkelheten i båda ländernas design. För både Italien och USA gjorde då kläder som var lätta att bära, även bokstavligen. Det var liksom inga tunga material i kostymer och klänningar. De var inte lika stiffa.
Så det är en slags backlash för det här stiffa, eleganta Parismodet. Alltså det här blir som en attack på det egentligen då?
Ja, igen kan man säga. Silhuetten från Paris och Dior med den här vippiga kjolarna och insvär, det kommer ju leva vidare. Men materialen var ju annorlunda, men silhuetten var detsamma. Men generellt sett så blev modet mycket mer lättare, enklare och kanske lite gladare. Men intressant är att bakom framgången för både USA och Italien som modeland så är det ju inte bara modeskapare, utan där finns ju de här eldsjälarna då, som Eleanor Lambert och entreprenören Giovanni Battista Giorgini, markisen.
Jag älskar hur du säger det. Men vad kan man lära sig av det då? Att de här personerna verkligen, när vi tittar tillbaka i backspegeln så ser vi att det är de här starka krafterna som driver fram. Vad kan vi lära oss av det?
Det visar på är att samarbete lönar sig och att man inte klarar sig på egen hand, utan det är ett grupparbete.
Alltså en modedesigner klarar sig inte hur bra hen än är.
Nej, det måste finnas någon som talar om hur bra den här modedesignen är.
Gärna en markis.
Markis, eller en vass PR-kvinna som talar om och boostar för omvärlden. Varför du ska köpa det här? Varför du ska ha på det? Varför det är bra?
Finns det något att säga sammanfattningsvis? Alltså hur till exempel förändrades synen på mode i sin helhet med allt vad som hände under kriget och efter?
Ja, men mode började dels bli mer demokratiskt. Det var inte längre bara något för de rika, så att säga. Men framförallt så börjar det nu bli mycket mer löst och ledigt rent generellt. Och vi kom också in i en ny tid nu med nya fenomen som semester, fritid, och vilket också bidrog då till att de här tidigare väldigt strikta klädkoderna börjar luckras upp. Och senare kom också begreppet tonåringen in i bilden, vilket gjorde att modet blev ännu mer annorlunda.
Just det, och det är det som står inför dörren där vi lämnar historien, ja, efter kriget. Ja, jag kommer ta med mig att jag har fått lära känna så många bestämda personer som verkligen haft så här en stor plan och drivit igenom den. Lucien Lelong, Eleanor Lambert och de här italienska markiserna som kämpade för att sprida sprezzatura-modet i slottsmiljö. Alltså det känns ju starkt att de alla var så övertygade om modet att liksom föra fram det. Det känns som att det var, som du sa tidigare, lite annat virke i krigsfolket. Vilken var den starkaste tobaken för dig?
Ja, den benhårda tron som fanns på att kläder och mode faktiskt betyder en hel del, och inte bara ekonomiskt, utan att det bidrog till att bevara värdighet och stolthet under de mest miserabla förhållanden. Så, vive la mode!
Vive la mode! Nästa vecka så hoppar vi tillbaka in i samtiden. Vi hörs då. Tack, Susanne Ljung.
Tack, Samantha Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
I systerprogrammet Stil efter två i eftermiddag handlade det om ett av Londons äldsta varuhus. Nu är klockan 12:30.
I lunchekot idag söndag. Ännu ingen gripen efter politikermordet i USA igår. Oroligheterna i Mellanöstern fortsätter, flera döda i natt efter attacker mot Israel. Macron besöker Grönland, ses som ett motdrag till Trumps vilja att ta ön. Och ryska frysta tillgångar kan komma att lämnas tillbaka till Putin. Det är rubrikerna i studion, Carina Galanou Ipsonius. Ja, vi börjar i USA där det pågår en intensiv polisjakt efter en gärningsman som misstänks vara den som sköt två demokratiska lokalpolitiker och deras respektive i Minnesota igår. Den ena politikern, Melissa Hortman, och hennes man dog. Och så här lät det i NBC News.
A massive manhunt underway in Minnesota. It's for a 57-year-old man accused of fatally killing that state's former House Speaker and her husband.
Den misstänkte gärningsmannen har pekats ut som 57-årige Vance Bolter. Utklädd till polis och med ett fordon som liknar en polisbil tar han sig först hem till den högt uppsatte lokala politikern John Hoffman. Där skottskadar han både politikern och hans fru. Och efter att polisen kommit till platsen och förstått allvaret beslöt de sig för att även kontrollera läget hemma hos en annan politiker, den tidigare talmannen i Minnesotas representanthus, Melissa Hortman. Väl på platsen hamnar de i skottlossning med skytten som just lämnar huset. Inomhus ligger politikern och hennes man döda. Den misstänkte flyr från platsen och i hans bil hittar polisen flera automatvapen. FBI har gått ut med namn och bild på den misstänkte skytten och utfärdat en belöning på $50,000 till den som kan komma med information. De båda skjutna politikerna hör till det demokratiska partiet. Både republikaner och demokrater har fördömt våldet och manat till lugn. President Donald Trump säger i ett uttalande att sånt fruktansvärt våld inte kan tolereras. Och demokraternas tidigare vicepresidentkandidat Tim Walz, också han från Minnesota, sa att dådet tycks vara politiskt motiverat.
My good friend and colleague, Speaker Melissa Hortman and her husband Mark, were shot and killed early this morning in what appears to be a politically motivated assassination.
Den misstänkte Vance Bolter ska ha skickat ett textmeddelande till två vänner före dådet med budskapet att han gjort ett val och blir borta ett tag. Möjligen kan han också dö. Han ska enligt medieuppgifter och en egen hemsida ha arbetat i säkerhetsbranschen. Han ska även ha sympatiserat med abortmotståndare och hade en lång lista på andra personer med sig. Personer som ses som ytterligare möjliga måltavlor och där de flesta är demokrater och flera har engagerat sig för fri abort.
Reporter här Mona Hambreus. Vi stannar kvar i USA, för flera miljoner människor deltog igår i demonstrationer mot Donald Trump. Protesterna arrangerades på nästan 2000 platser, bland annat i Los Angeles.
The city wouldn't survive without immigrants. They're the people that make the community run.
Staden skulle inte överleva utan invandrare. Det är de som får samhället att fungera, säger Brenda, en av de mellan 20 och 30 000 personer som demonstrerade i downtown Los Angeles mot Donald Trump, men också mot migrationspolisen ICE och deras många gripanden av papperslösa migranter den senaste tiden. Protesterna i Los Angeles började fredligt, men några timmar innan kvällens utegångsförbud trädde i kraft så skingrade polisen demonstranter med tårgas och chockgranater, enligt polisen efter att demonstranter kastat flaskor och andra tillhyggen. Det var den nionde dagen av protester i Los Angeles, och runt om i staden arrangerades det 30-tal olika demonstrationer. Och över hela landet nästan 2000 protester med totalt runt 5 miljoner deltagare enligt arrangörerna. Det är de största Trump-kritiska protesterna sedan Donald Trump vann valet i november. Trump-administrationens storsatsning på att gripa papperslösa migranter har fått kritik från vissa delar av näringslivet. Kritik som nu kan leda till en kursändring. Enligt New York Times har Trump-administrationen signalerat att man vill att migrationspolisen ICE i fortsättningen ska avvakta med att göra räder mot de som arbetar inom jordbrukssektorn och på hotell och på restauranger. Roger Wilson, Los Angeles.
Och samtidigt som demonstrationerna mot president Trump pågick så deltog Trump själv vid en mycket omstridd militärparad i Washington.
Stridsvagnar rullade fram på Constitution Avenue. Över 6 000 soldater marscherade taktfast i militärmusik och applåder. Och president Donald Trump höll ett tal om militärens styrkor.
Our soldiers never give up, never surrender and never ever quit. They fight, fight, fight and they win, win, win.
Våra soldater ger aldrig upp, de kämpar och de vinner, sa Trump och använde en formulering hämtad från sin egen valrörelse. Militärparaden genomförs för att fira arméns 250-årsdag, som också är Donald Trumps födelsedag. Det blev både en militär styrkedemonstration och en PR-kampanj där Trump ledde en ceremoni för nyrekryterade soldater.
And that I will obey the orders of the president of the United States.
Det här är första gången på över 30 år som en militärparad hålls i Washington. Det sker samtidigt som Trump skickat militär till Los Angeles för att bemöta protester mot hans migrationspolitik. Och militärparaden har väckt stark kritik.
It's just authoritarian. The army's on my side. It's just power. He wants to show that the military's on his side, intimidate population.
Han vill skrämma folk genom att visa att militären är på hans sida, sa Chris Yasel i Washington, medan andra hyllade militärparaden.
I think it's great. Celebration of 250 years of American military.
So, I'm just glad to be here. Almost brings tears to my eyes just thinking about all of the depreciation of our military.
Freedom isn't free.
Det här är fantastiskt, ett sätt att visa hur mycket vi uppskattar vår militär, sa Bill och Charlene Mason från Texas. Gina Lindberg, Washington.
Nu till Mellanöstern, för idag var det meningen att samtalen mellan Iran och USA skulle ha fortsatt om att nå en förhandlingslösning på Irans atomenergiprogram. Men istället så har människor i Israel och Iran upplevt ytterligare en skräckfylld och våldsam natt. Och med oss nu direkt från Kairo vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Ja, tanken på förhandlingar har ju drunknat i ljudet av explosioner, flyglarm, eldklokt bombade bostadshus i både Israel och Iran. Minst 10 människor har dödats i Israel under natten. Och 60 uppges ha dödats i Iran under natten, där oljedepåer, gasfält, försvarsministeriet har attackerats. Israel har också utfärdat evakueringsorder till människor i Iran som bor nära atomenergianläggningar. Och vissa bedömare menar att Irans ledning känner sig existentiellt hotad. Den är ju kraftigt försvagad efter att man gått miste bland annat om Hezbollah, den viktigaste proxyarmén. Och det finns obekräftade rykten om att vissa inom Irans ledning har börjat fly. Det här är uppgifter som kan vara ren propaganda. Men mobilt internet uppges ha stängts av i Iran, vilket tolkas som att regimen inte vill att man ska sprida uppgifter om hur allvarligt skadat Iran är av Israels attack.
Men när det gäller de här förhandlingarna då mellan USA och Iran, kan de återupptas?
Ja, sannolikt inte med USA. Den iranska regimen känner sig lurad och utgår ifrån att USA hade givit klartecken till Israel att överraska den iranska regimen, som inte trodde att Israel skulle gå till attack före de här samtalen som skulle ha ägt rum idag. Så att Irans ledare togs bokstavligen på sängen. De sov hemma och inte i någon säkrad bunker. Men idag har Tyskland, Frankrike och Storbritannien erbjudit sig att återuppta förhandlingar med Iran, vilket skulle kunna vara ett sätt att erbjuda regimen ett sätt att rädda ansiktet, en sorts avfartsramp från en eskalering utan att kapitulera. Men sen finns det ju också väldigt många osäkra faktorer i den här konflikten. Donald Trump har gjort motstridiga uttalanden, och sen undrar många vad Israels mål är bortom den här ganska imponerande inledningen av attackerna med avancerad teknologi och underrättelsearbete, eftersom Israel anses veta att man inte kan oskadliggöra Irans atomenergiprogram utan amerikansk hjälp med bomber som kan borra djupt ner i de här underjordiska atomenergianläggningarna. Och det är vapen som sånt kommer inte israeliska vapen åt, utan för det krävs amerikanska.
Och Iran har ju hotat att attackera just amerikanska mål i området. Vad skulle det innebära?
Ja, det skulle innebära en enorm upptrappning, och svaret kom från Donald Trump i natt. Att om ni attackerar oss så kommer vi att svara med full kraft på en aldrig tidigare skådad nivå. USA har ju en rad baser i Mellanöstern. De största ligger i Qatar, Bahrain och Kuwait. Och frågan är om Iran vågar ta den risken, eller om man snarare hoppas på en sån här så kallad avfartsramp bort från en eskalering.
Tack Cecilia Udén med oss direkt från Kairo. Här hemma innebär regeringens beslut att inte ge stöd åt FN-organet UNRWA:s arbete i Gaza att Sverige nu går på tvärs med EU:s utrikespolitik i den frågan. Men Sveriges biståndsminister Benjamin Dosa, han säger att den svenska regeringen tar sina egna beslut.
Vi har ju en gemensam utrikespolitik, men vi har ju en självständig biståndspolitik, och vi måste ju själva få bestämma hur vi bedömer att vi bäst kan kanalisera det dubblerade svenska stödet.
Ja, Sverige som oftast håller sig till EUs linje i utrikesfrågor går här sin egen väg. Trots att både experter och hjälporganisationer vittnar om att UNRWA har unika möjligheter att nå fram till de nödlidande i Gaza, så väljer alltså den svenska regeringen att ge stöd till andra organisationer. En viktig förklaring till det är att Israel har förbjudit UNRWA att verka i Gaza. Därmed blir det också praktiskt svårt att göra det. Något som har haft stor betydelse för regeringens beslut.
Ja, framförallt praktiska frågor. Sen är det ingen hemlighet att UNRWA i många decennier har haft stora problem och har fått mycket kritik för brist på neutralitet. Så att vi gör ju en samlad bedömning när det kommer till UNRWA.
Kriget till trots är det många som kan vittna om UNRWAs arbete i Gaza. Det handlar om allt ifrån rent vatten och hälsocenter till skolverksamhet. Men för 1,5 år sedan hävdade Israel att anställda på UNRWA var inblandade i Hamas attack den 7 oktober 2023. Flera stora givarländer och EUs eget bistånd pausades då, och EU-kommissionen tillsatte en utredning. Men när den inte kunde finna något stöd för anklagelserna så återupptog EU och de flesta medlemsländerna sitt bistånd. I april förra året sa EUs dåvarande utrikeschef Josep Borrell att UNRWA är en oundgänglig och oersättlig organisation för stödet till palestinierna.
UNRWA är en organisation indispensable e irreemplazable.
Reporter här var Si Holmgren. Idag är Frankrikes president Emmanuel Macron på besök på Grönland. Ett besök som ses som ett motdrag mot president Trumps hot om att USA bör ta över Grönland. Macron var en av de första statsledarna som på allvar sa emot Trump. Och det har man inte glömt på Grönland, det säger Trine Juncker som är journalist på tidningen Sermitsiak.
Det var en psykologisk effekt också i att Frankrike som det första land liksom sa det här, det finner vi oss inte i.
Ja, röda mattan lär rullas ut i Nuuk idag när Macron tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen anländer för att bland annat träffa Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Det står i stark kontrast till hur USAs vicepresident J.D. Vance togs emot när han var på Grönland i våras. Då besökte han endast en amerikansk militärbas eftersom det hade planerats demonstrationer mot besöket. Macrons besök lär inte innebära så mycket konkret, utan det handlar mest om att signalera till USA att Europa står enat i sitt stöd för Danmark och Grönland, säger Trine Juncker.
Det är det signal det handlar om att sända till USA och till det Vita hus.
Och efter Trumps uttalande i vintras har Grönland, som inte är en del av EU, börjat vända sig allt mer mot just Europa. När en vän plötsligt börjar bete sig märkligt tyr man sig mer till andra, säger Trine Juncker.
När det land man ellers så sig själv tättest på och som man samarbetade riktigt mycket med USA plötsligt agerar helt underligt, så kikar man ju på sina andra vänner.
David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Det är snart dags igen för EU att besluta om att förlänga sanktionerna mot Ryssland. Men om Ungern lägger in sitt veto, vilket det ryktas om, så kan 200 miljarder euro i frysta tillgångar skickas tillbaka till Putins krigskassa.
Kort efter Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina beslutade EU och EU-länderna att frysa stora delar av den ryska centralbankens tillgångar. Totalt var det ungefär 300 miljarder euro, där 200 miljarder frystes inom EU. Av den potten fanns nästan hela summan, 190 miljarder euro, i ett enda företag här i Bryssel. Clearinginstitutet Euroclear, som agerar som mellanhand vid finansiella transaktioner. Som alla andra av EU-sanktioner behöver frysningen av centralbankens pengar förlängas var sjätte månad. Deadline närmar sig och frågan ska upp på nästa EU-toppmöte i slutet av juni. Inför det mötet kommer det varningar om att Ungerns premiärminister Viktor Orbán skulle kunna lägga in sitt veto och stoppa förlängning. Om sanktionerna inte förlängs skulle pengarna som nu finns hos belgiska Euroclear sannolikt vara i Ryssland dagen därpå. Men det kan finnas en annan möjlighet för att behålla pengarna, i alla fall de som ligger hos Euroclear. Med godkännande från belgarnas kung Philippe kan Belgiens regering stoppa pengarna från att föras ut ur landet, med hänvisning till en gammal krigslag från 1944. Men utan EU-sanktioner skulle det utsätta Belgien för stora risker. Och den risken är man inte villig att ta ensam, säger landets utrikesminister Maxime Prévot.
Belgium alone cannot keep them frozen.
Prévot efterfrågar därför stöd från andra länder som kan backa upp Belgien politiskt och ekonomiskt om Ryssland skulle kräva skadestånd, vilket man kan räkna med. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Tillbaka till Sverige. Pressen på unga som tar studenten i år är större än för tidigare generationer. Som ekonomisk stress, oro i omvärlden och högre krav på högre utbildning. Morgan Björn tog studenten för bara några dagar sedan.
Det man kanske är orolig över är väl, ja, men det är väl utbildning, jobb. Det är väl liksom, nu är väl chocken av att man liksom inte har den här bestämda platsen att vara på, inte riktigt kommit än, men när det väl kommer så blir det lite jobbigt.
Utmaningarna är många för de som tar studenten i år. Undersökningar visar att det tar längre tid än tidigare att etablera sig på arbetsmarknaden och att kraven på högre utbildning hela tiden ökar. Johan Westerman är forskare i sociologi med inriktning på arbetsmarknad på Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.
För samhället så kan det givetvis bli som en ond spiral där varje ny generation måste så att säga vinna över den tidigare generationen för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden.
Oro i världen, ekonomisk press och ökade klyftor gör det svårt för unga att ta beslut om framtiden. Anders Parment är generationsforskare på Stockholms universitet.
Kombinationen av att det finns ett enormt utbud av saker man kan göra, studera utomlands, jobba, starta eget företag, resa och allt möjligt i kombination med osäkerheten gör att det blir ganska mycket griller i huvudet på unga människor. Vad är det man vill göra?
Morgan Björn håller med om att det är svårt att ta ett beslut nu men har ändå positiva tankar om framtiden.
Man kan ju hoppas på olika grejer. Bara för mig själv så hoppas jag att jag kan komma in på den utbildning jag vill komma in på om ett år eller två. För världen hoppas jag att det är så dåligt att det kan ju bara bli bättre, hoppas jag.
Morgan Björn, nybakad student, reporter Lotta Myrén. Tidigare idag vid 10-tiden då gick starten för det 2 mil långa broloppet mellan Danmark och Sverige. Och en av de första som kom i mål, det var David Hartman.
Ja, det känns bra att komma i mål. Det var bra lopp, men det var väldigt blåsigt vid bron. Så mycket motvind.
Så det låter tufft.
Ja, det var väldigt tufft faktiskt. Men det gick. Vi hjälptes åt några stycken så... Så det, vi kom i mål i alla fall.
Hur hjälps man åt då? Man springer i klunga?
Man springer i klunga och sen turas man om och ligger först. Och den som är först får det lite jobbigare så turas man om. Så.
Vad gör du nu då? Det första du gör?
Ja, nu ska jag försöka äta något och sen försöka ta ett bad och bara njuta.
Ja, det passar väl bra. Bada och njut. Reporter här var Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus. Och det får avsluta lunchekot denna söndag som idag producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Carina Galanou Ipsonius och nu över till SMHI för en land- och sjöväderrapport.
God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg. Dagen fortsätter med varmt och på många platser soligt väder. Men allt eftersom högtrycket på Östersjön försvagas och ett lågtryck på Norska havet närmar sig så ökar molnigheten västerifrån. I kväll så har vi en kallfront som når västkusten med regn och möjligen även oska. Det innebär starten på en övergång till svalare och ostadigare väder som präglar nästa vecka. Då främst Svealand och Norrland tidvis berörs av regn i samband med lågtryck som passerar österut över landet, vilket också allmänt ger ganska blåsigt väder. Idag är risken för bränder i skog och mark stor till mycket stor i inre och östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. I fjälltrakten är risken för gräsbränder stor. Prognos fram till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand, mulet eller mulnande västerifrån med skurar. Från ikväll regn. I natt 12-15 grader. Imorgon uppklarning västerifrån och på dagen mest soligt. Då 17-22 grader. Under eftermiddagen kan Värmland, Västmanland och Närke få in moln och skurar norrifrån. Västlig eller sydvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Östra Götaland och Öland mest soligt. Över Östergötland passerar ett mindre område med moln och skurar. I kväll mulnande västerifrån, i natt följt av regn. Då omkring 15 grader. Imorgon förmiddag drar regnet bort österut och eftermiddagen bjuder på sol med 18-21 grader. Sydlig vind som i natt vrider till västlig, imorgon friska vindbyar. Gotland soligt. I natt klart till halvklart och 12-15 grader. Vi har en sydlig vind. Imorgon mulet med regn som drar bort till kvällen. På dagen 14-17 grader och då västlig vind. Nordvästra och östra Svealand, molnigheten ökar från sydväst. I Värmland och Dalarna skurar. I kväll mycket moln och i natt rör sig regn in västerifrån. Då 12-15 grader. Imorgon allmänt tidvis regn, på dagen 17-23 grader. Vi har västlig eller sydvästlig vind, imorgon eftermiddag med friska vindbyar. hela södra Norrland. Ökad molnighet från sydväst. I kväll mest mulet med skurar. I natt breder regn ut sig från sydväst, då 10-15 grader. Imorgon kan regnet tidvis bli kraftigt med åska. Under dagen lättar regnet upp något söderifrån. Dagstemperatur 10-15 grader, men i Gästrikland och Hälsingland lokalt upp mot 20. Med svag vind imorgon eftermiddag tilltagande nordvästlig vind. Västerbottens län mulnande västerifrån, från ikväll över fjällen och inlandet skurar. I natt omkring 10 grader. Imorgon allmänt tidvis regn eller skurar och på dagen 10-15 grader, i fjällen omkring 5. Ostlig eller sydostlig vind. Norrbottens län mest soligt, i natt drar moln och skurar in längst i söder, annars klart väder. Då 7-12 grader, i fjällen omkring 5. Imorgon breder molnen ut sig, men regnet stannar i söder. Vind omkring nord, ikväll tilltagande ostlig eller sydostlig vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska, annars god sikt. Kulingvarning utfärdad för Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd eller växlande 1-6 meter per sekund. I kväll vridande väst och ökande till 7-12. Imorgon eftermiddag på Skagerrak upp till kuling 15. Värnen växlande 1-5, i natt sydväst 4-9. Södra och sydöstra Östersjön, ost eller sydost 2-7. I natt eller imorgon med början i väster, omslag till väst eller nordväst och ökande 5-10. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 2-7. Imorgon väst eller sydväst 5-10. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, syd eller sydväst 3-8. Från i natt tidvis växlande 1-5. Norra Bottenhavet, norra Kvarken, ost eller nordost 2-7, tidvis växlande. Ikväll något ökande, imorgon avtagande, till eftermiddagen växlande 1-5. Bottenviken omkring nord 2-7, tidvis växlande. Från i natt ost eller nordost 5-10 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 27 grader, Göteborg 19, Malmö 24, Kalmar och Visby 20, Norrköping 25, Karlstad 21, Gävle och Mora 25, Sundsvall 21, Östersund 22, Umeå och Vilhelmina 21, Luleå 18 och Kiruna 11 grader.
P1, Sveriges Radio.
Hur bra är naturen som musikartist? Det här är Kulturkollen. Jag heter Anna-Karin Ivarsson. Och med mig har jag Tina Merafsson. Hej!
God dag!
Du är från P3, musikjournalist och kritiker. Och nu har du lyssnat in dig på låtar som har naturen som upphovsperson. För naturen har registrerats som artist med upphovsrätt. Så den musiker som lägger in ljud från naturen och kräddar Nature delar sin royalty med artisten Nature. Och om den här streaminglistan så har Kulturnytt berättat i veckan. Så vad har du hört, Tina, när du har lyssnat med dina kritiska öron på naturen?
Nej, men jag har ju hört en del poplåtar som jag känner igen. För mycket är också tidigare släppta singlar där artister har valt att släppa en ny version där naturen också finns med och där de här naturljuden finns med. Det är mycket fågelkvitter, det är lite regn, det kan vara lite vågskvalp och det är väl trevligt och stämningsfullt också.
Men tillför naturen någonting musikaliskt, tycker du?
Jag tycker att det är svårt när det särskilt är låtar som liksom redan har varit skapta, där det inte finns, där huvudambitionen aldrig har varit att naturen ska ha en del i det. Sen är det ju som sagt, jag tycker att det finns en stämningsfull effekt av det, för de flesta låtar är också ganska liksom, ja, men, lugna. Man hamnar i ett lugnt stadie när man lyssnar på det, men incitamentet till att lyssna på en sån här lista är väl snarare ideologiskt logisk än vad det är konstnärligt, skulle jag säga.
Men kan du nämna något stycke som du ändå tyckte sticker ut på den här listan? För det är ganska många låtar med ju.
Det är många låtar och det är också många låtar som kan, och väldigt många kan ju vara sånt som man aldrig har hört förut heller. Jag uppskattar ändå Hozier's singel Like Real People Do. I have a thought, dear, however scared. Och det här är för att man förstår kontexten. När man vet kontexten av att han har de här ljuden, naturljuden som kommer med på den här versionen då med naturen, är inspelade i hans hemby eller hans hemtrakter. Ja, men då finns det ju liksom, då får man en annan känslomässig reaktion till det när man lyssnar. Även om det rent musikaliskt inte... Alltså det gör varken mer eller mindre att det är ett fågelkvitter. Men har man den bakgrundsinformationen så känns det lite mysigare.
Mm, hans uppväxt i Irland.
Just det.
Ja. Men den mest kände av dem alla då, som finns med på streaminglistorna under Featuring Nature, David Bowie, Get Real, med hyenor och... vildsvin som Brian Eno med kompositör har lagt på. Vad tycker du?
Ja, men där är det ju kul. Det blir roligt, det blir effektfullt och där man märker att det finns en ambition att använda ljud som inte är så angenäma heller och göra pop av det. Det tycker jag är härligt.
Swedish House Mafias Steve Angelos låt Darkness in Me. Vad tycker du om den då, med bara ett stillsamt regn?
Regn tycker jag alltid har en bra effekt i låtar, oavsett om det är, om man då kräddar naturen, men det kanske man ju borde göra lite mer. Regndroppar i vanligt fall, många säger att det är stillsamt och härligt. Jag tycker det är enerverande för att regndroppar inte regnar i takt. Så att när regn är med i musik och produceras i musik och blir taktfullt, då blir det väldigt, väldigt snyggt.
Så den som alltså skriver Nature med versaler hittar till Featuring Nature-listan på streamingtjänsterna. Royalty-pengarna, de går till naturen, säger de som står bakom Sounds Right, FN-stött, till exempel för att främja biologisk mångfald. Det var Kulturkollen med Tina Mirafsson och Anna-Karin Ivarsson.
Och nu, i språket i P1, ska det handla om det svenska språket och vad som utmärker det. Programledare Emmy Rasper.
Vad är egentligen det bästa med svenska språket? Det får du veta i det här avsnittet som är en repris av Språket från den 5 juni 2023. Vi hyllar svenskan. Vad gör språket unikt? Och hur pratade vi när Gustav Vasa blev kung? Dessutom tar vi oss till ett universitet i Polen där studenterna lär sig svenska. Jag heter Emma Rasper och den som svarar på språkfrågor är... Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej!
Hej, hej!
Idag ska vi prata om svenska språket.
Ja, vad roligt.
Det gör vi ju jämnt, kan man tänka då.
Ja.
Men idag ska vi ha på något lite mer övergripande perspektiv.
Mm.
Vi ska prata om det bästa med svenskan.
Ja.
Eller om det finns något unikt med svenskan. Och lite grann hur svenskan står sig internationellt.
Ja.
Jag ställde en fråga på språkets Facebook-sida som var just så här. Vad är det bästa med svenskan? Fick väldigt många svar.
Mm.
Vad engagerande.
En bra fråga.
Ja.
Lite ledande. Ja.
Det är ju du som har kommit på frågan, kommer jag på nu.
Ja, de flesta som reaktioner och sånt vi får, det handlar inte om någonting som är bra med språkförändring och språkutveckling. Då tänkte man kan vända på denna stek.
Just det. Och, jag tänkte bara läsa en kommentar här från en som heter Dan Gräns som skriver: svenskan är ett nyansrikt och specifikt språk samtidigt som det är avskalat och effektivt, vilket gör att somliga felaktigt drar slutsatsen att det är simpelt. Det är också ett lekfullt språk där man enkelt kan hitta på nya ord och göra om befintliga. Det är en ganska fin reflektion kring svenska språket. Du har ju valt ut några av de här kommentarerna som du tyckte var intressant att kommentera vidare. Vi börjar hos Åsa Stein Safir som har en tanke om något som utmärker svenskan. Hej Åsa!
Hej! Jag undrar om det finns några särskilda karaktärsdrag som utmärkte just det svenska språkets språkmelodi. Och det här undrar jag för att ibland när jag är utomlands så har jag varit med om att jag liksom hör folk prata på avstånd och jag ser dem inte och jag hör inte vad de säger, men jag hör röster. Liksom. Och så tycker jag att jag vet ändå att de är svenskar. Och sen när jag kommer närmare så hör jag ju att det är svenska de pratar. Och då har jag undrat hur det kommer sig och om det då finns en liksom speciell språkmelodi eller så som jag identifierar och fattar att det här är svenska.
Ja, vad spännande. Vad säger du, Henrik?
Ja, alltså det här är någonting som utmärker språk. Att språk har en särskild prosodisk profil kan vi kanske kalla det. Och det är liksom en kombination av olika faktorer då som har med hur ljuden struktureras kan man säga. Dels är det då längd, alltså hur man har stavelselängd till exempel. Det är någonting som påverkar hur ett språk låter. Vi har betoning, alltså hur mycket tryck man lägger på olika ord och var man lägger tryck i olika meningar. Och så har vi ju satsmelodi då, som bland annat accent har med melodi att göra, men vi har också melodi i hela satser och fraser och sånt här som vi använder för att segmentera språket så att vi kan höra liksom var ord och fraser börjar och slutar och sånt här. Så att det här är tre olika sätt att strukturera ljud som språk använder på lite olika sätt och som man då kan känna igen språk på. Och Gösta Bruse som var professor i lingvistik i Lund, han gjorde ett intressant experiment när han spelade in svenska dialekter och så tog han bort allting som hade med ord och sånt här. Så vad man fick kvar var liksom bara en satsmelodi kan man säga, en prosodisk profil. Och då visade han att de som lyssnade på detta kunde särskilja olika svenska dialekter bara genom att höra den här prosodiska profilen.
Det är så identifierande på något
ja,
sätt.
Ja, det är så identifierande. Och det är någonting som vi inte är särskilt medvetna om som talare i regel. Och vi har svårt att styra över det också. Det här är ju en fråga för en fonetiker egentligen. Och vi har ju Eva Gårding har skrivit en bok som heter Kontrastiv prosodi som handlar just om olika prosodiska drag i olika språk, svenska och jämför de andra språk. Och Gösta Bruse har skrivit en bok som heter Allmän och svensk prosodi. Sen finns det Thomas Riad i Stockholm som också har jobbat mycket med det här då. Men man kan säga att om vi ska titta på lite prosodiska drag som skiljer svenska från många andra språk så är det till exempel att vi har sammansättningsaccent. Det skiljer på uttalet av en långhårig flicka och en långhårig flicka.
Att det låter olika.
Ja, precis. Vi hör på långhårig att det är sammansatt. Det kallar vi sammansättningsaccent.
Mm.
Och många inlärare, kanske särskilt de som har arabiska som modersmål, har lite svårt för detta och lägger då huvudbetoningen, kan man säga, på den sista betonade stavelsen som blir långhårig istället för långhårig.
Mm.
En annan sak som är typisk för svenska är att vi många språk, när man formulerar en fråga så har man stigande ton på slutet. Have you read the newspaper today? Men på svenska så har vi har läst tidningen idag.
Aha.
Där går tonen ner.
Okej.
Okay. Så att de slutar med låg. Nu överdrev jag lite.
Ah,
Men svenska frågor slutar ofta med låg ton. Men i många andra språk så slutar frågor med hög ton. Man markerar liksom hög ton på slutet att röra sig med en fråga.
Mm.
En annan sak som är ännu lite svårare att prata om egentligen i radio. Det är ju att svenska och de andra germanska språken har ganska jämna intervall mellan betonade stavelser i en mening. Alltså vi betonar vissa stavelser om vi uttalar en mening då. Och sen har vi liksom första betonade och sen andra betonade och tredje betonade till exempel.
Mm.
Och så mellan de här betonade stavelserna så kan det vara ett olika antal obetonade stavelser. Vilket gör att har vi då liksom fem obetonade stavelser mellan betonad 1 och betonad 2 så uttalar vi dem ganska snabbt. Men har vi två obetonade mellan betonad 2 och betonad 3 så uttalar vi dem ganska långsamt. Så att vi anpassar liksom talhastigheten, talrytmen efter just hur vi placerar ut de betonade stavelserna. Så det finns då ett exempel som jag tror jag har tagit från Thomas Riad. Vintern kan vara kall i Sverige. Och det är där är betoningen va?
Ja.
Och sen kommer det sen kan vara. Och så blir det kall nästa då. Och så i så blir det i Sverige så att säga. Så att det här iet då, vintern kan vara kall i Sverige. Så att vi gör liksom efter kall så drar vi ut på lite grann. Så att det här i Sverige, i ett, får liksom nästan lika långt talutrymme som kan vara kall.
Ja, ja, ja.
Så att då anpassar man liksom talrytmen och detta är jättesvårt att lära ut. Så att säga då. I många andra språk så har detta, alltså betoning och talrytmen, de spelar ingen roll.
Nej.
Så att de är liksom inte kopplade till varandra. Men för att man ska få då ett slags första språksuttal eller moderspråksuttal i svenska så är det väldigt viktigt att man kan detta. Och det är någonting som man bara lär sig när man lär sig svenska som barn.
Ja.
Och det är ingenting som man pratar om i skolan eller något sånt, utan det är typiskt sådana här som vi omedvetet gör. Så att svaret på Åsas fråga här, liksom, ja det finns en massa intressanta drag hos svenska som gör att man kan känna igen svenska. Särskilt är det från andra språk, även om man inte riktigt hör orden och konsonanter och vokaler och sånt.
Åsa, vad tänker du om det här?
Nej, men jag tycker det är jätteintressant och jag har ju tänkt en del på just det här med hur vi betonar. Så att det var jätteintressant att höra det. Lite mer professionellt beskrivet. För det är någonting jag själv har tänkt på. Jag har en utländsk bekant som tycker liksom att vi är väldigt monotona i svenska.
Så jaha, okej. Okay. Ja. Jag tycker annars man brukar höra att, alltså, att vi sjunger på svenskan. Mm. Att andra tycker. Men...
Vilket språk talar din bekant?
Ja, hon pratar engelska. Men när hon har beskrivit det, amerikansk engelska, men hon har beskrivit så är det just, uppfattar jag det som att det är det här med att hon tycker att vi gör liten skillnad mellan betonad och obetonad stavelse.
Jaha, okej. Okay. Ja,
det kanske vi inte gör.
Nej. Sen är det ju nästan andra saker som är lite mer kulturella. Alltså, hur högt man talar till exempel är ju kulturellt betingat och sånt här. Så att då kan jag tänka mig att många amerikaner talar faktiskt högre på en allmän plats än vad svenskar gör.
Och när, ja, det är sant.
Ja. Men annars så brukar ju svenska uppfattas som ett ganska melodiskt och vokaliskt språk med mycket stora svängningar, som Emmy sa att man sjunger då. Det finns jag hittade ett citat på nätet här då, om en engelsk kvinna som har hört svenska. Då skriver hon så här: "På en av oss on holiday in Majorca one year, I happened to overhear a Swedish family talking in a bar. I had never heard the language before and was totally unable to identify it. What made me prick up my ears was the magical musical quality of it. I was fascinated." Och hon menar också att det finns, vi har inte de här många slaviska språk och många semitiska språk som har ju rätt mycket ljud som kommer från bakre delen av munnen, kan man säga, såna här lite konsonanter som, och tyska såna här ach och sånt här. Och det saknar vi ju svenska. Mycket av det, våra konsonanter och vokaler och sånt uttals ganska långt fram i munnen, och så har vi ganska få som är såna här typ frikativa och glossiler som uttals bak. Och då uppfattas språk som har just den här bakre ljud, kan man uppfatta som lite då gutturala, medan svenska faktiskt saknar det. Och så har vi ju väldigt många vokaler, så det är ett vokalrikt språk.
Ja, men det är bra, jag ska hälsa henne det.
Men man får tycka precis som man vill.
Det får man faktiskt. Ja.
Tack så mycket.
Hej, hej. Ja, det var flera andra i den här Facebook-tråden som också skrev om språkmelodin. Paul skrev: "Melodin i språket ska vi vara rädda om." Och Simon: "Vokalljud är det bästa med svenska språket, som ger ett sånt jäkla fint tryck i svordomar när det behövs. Fan, är ett ypperligt exempel."
Ja.
Ah.
Mm. Och där har vi också ett långt främre A.
Ja.
Man säger inte fan.
Nej.
Man säger fan.
Ah.
Mm.
Mm. Ah. Min kollega Jens Möller har ringt till några kända språkmänniskor och frågat dem vad de tycker är det bästa med svenskan.
Någonting som jag gillar väldigt mycket med svenskan är att vi har så otroligt lätt att bilda nya verb. För oss är det helt självklart och begripligt om någon säger att de instagrammar lite eller något sånt där. Och vi tänker inte på att så kan man inte göra i andra språk, eller väl de flesta språk i alla fall, att skapa ett verb av nästan vad som helst.
Fredrik Lindström är bland annat författare och komiker och ligger bakom